La Paz är alltså en liten stad mätt enligt latinamerikanskt mått. Belägen högt uppe i bergen dessutom, så man kunde anta att kollektivtrafiken är lite hipp som happ. Antagligen väldigt kaotisk också. Fast då antar man helt fel. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Psykotikki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum leap. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Den här veckans kvanthopp-avsnitt blir teknikorienterat. Vi ska ta en titt på en ny gammal lösning på de växande metropolernas problem med kollektivtransport. Och för en gång skulle det inte Europa, USA eller Kina som visar vägen, utan Latinamerika. Jag talar om linbanor, som de allra flesta associerar med skidturism. Men linbanorna kan faktiskt användas till så mycket mer än att slussa Porsche utförsåkare upp i bergen på skidorter som Courchevel, Zermatt och Chamonix. De senaste årtiondena har de allt oftare använts till att skyttla torghandlare, småskollärare och gatsopare med mera tvärs över latinamerikanska storstäder som La Paz och Medellin. Men varför just Latinamerika? Nå, Sydamerika har ju gott om städer med en besvärlig topografi. På ren svenska, stora höjdskillnader, smala och krokiga gator som slingrar sig upp och ner längs bergssluttningen. Busschaufförens mardröm, kort sagt. Metro är i sin tur svindyrt att bygga och det kan ta årtionden innan linjen är i bruk. Så latinamerikanerna har gått in för de mycket billigare och enklare linbanorna som kan vara i bruk 2 år efter att byggbeslutet klubbades igenom. Kunde det här vara någonting för oss här i Europa att ta efter? Ja, faktum är ju att flera europeiska städer redan har urbana linbanor på plats. I liten skala ännu tills vidare. Men är det här en kuriositet eller är linbanan framtidens kollektivtransport? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Och välkommen till La Paz i Bolivia, belägen i Anderna, cirka 3600 meter över havet. La Paz är alltså en av världens högst belägna städer. Staden är Bolivias administrativa och kommersiella centrum, också om Sucre rent formellt är landets huvudstad. I La Paz bor det just nu en knapp 1 miljon invånare, ungefär i klass med huvudstadsregionen här hemma med andra ord. Och majoriteten av La Paz invånare hör till landets ursprungsbefolkning. La Paz är alltså en liten stad mätt enligt latinamerikanskt mått. Belägen högt uppe i bergen dessutom, så man kunde anta att kollektivtrafiken är lite hipp som happ, antagligen väldigt kaotisk också. Fast då antar man helt fel. La Paz har en sällsynt robust, effektiv och pålitlig kollektivtrafik. En som får många större städer att skämmas. En pendeltrafik som förenar de fattiga stadsdelarna högt uppe på bergssluttningarna med stadens centrum nere i dalen. Och då talar vi uttryckligen om ett nät av linbanor. Och då menar jag alltså inte några enskilda hissar här och där, utan bokstavligen ett nätverk med 10 olika linjer indelade enligt färg. Röda linjen, gröna linjen, blåa linjen etc. 3 ytterligare linjer planeras som bäst. Miteleferiko, så kallas nätverket Min linbana. De första 3 linjerna i det här nätverket invigdes 2014.
Este es el flamante teleférico de la paz que tiene a los bolivianos con el orgullo por las nubes.
Och för övrigt, kartan över La Paz linbanenätverk får Helsingfors metrokarta att se fullkomligt fjuttig och skrattretande ut. Ta sedan dessutom i beaktande vad huvudstadsregionens metro har kostat att bygga och hur länge det har tagit. Okej, jag säger inte att metron inte har vissa uppenbara fördelar här uppe i den kalla Norden. Men det förändrar inte det faktum att La Paz linbanor är mycket mer än en kuriositet och någonting för resebloggare att förundra sig över. När Miteleferiko firade sitt 10-årsjubileum i fjol hade de betjänat inte mindre än 520 miljoner betalande kunder. Väldigt nöjda kunder dessutom.
Bonito para mirarle, vista para ver todo.
I dagens läge pendlar omkring 200 000 La Paz-bor med linbanan varje dag. Och det är imponerande det här. Inte minst med tanke på hur smidigt systemet fungerar. Latinamerika är ju onekligen känt för sina kaotiska storstäder med kroniska trafikstockningar. Men inte i La Paz.
Una obra de ingeniería sin precedentes para el país, creada para aliviar el caos vehicular de la capital boliviana.
Jag menar, det kunde mycket väl vara betydligt mer strul på gatorna också i La Paz. Det har varit strul också där innan linbanorna kom 2014. Och det har ju uttryckligen med stadens topografi att göra. La Paz har hisnande höjdskillnader alltså. Staden ligger i en kanjon med centrum längst nere och förstäder, ja rent av slum och kåkstäder högre upp på sluttningarna. La Paz är ett skolexempel på en stad där topografi och social struktur hänger tätt ihop. Stadens centrum är alltså beläget på 3600 meter över havet, medan de övre stadsdelarna på högplatåerna och sluttningarna ovanför staden når ända upp till drygt 4000 meters höjd. Här uppe hittar vi förorten El Alto med sin slum som har vuxit enormt under de senaste decennierna. Och den socioekonomiska strukturen i staden följer rätt långt den omvända höjdkurvan. Längst ner bor de välbärgade invånarna och medelklassen. Här finns affärerna, bankerna, regeringsbyggnaderna och så vidare. Kort sagt, här finns arbetsplatserna och de moderna och högklassiga bostadsområdena. Uppe i El Alto, där bor sen fattigare arbetarfamiljer, migranter och folk ur ursprungsbefolkningen i enklare bebyggelse, för att uttrycka det milt. Många områden där uppe är typiska kåkstäder. Men mycket har förbättrats gradvis genom politiska initiativ och innovativ stadsplanering. Till det hör uttryckligen linbanan. Och en fungerande förbindelse mellan berget och dalen är inte välgörenhet från stadens fäders sida. Den behövs. Det är i El Alto som stadens arbetskraft bor. Före 2014 var alla de här arbetarna tvungna att pendla längs en och samma trånga gata som slingrar sig längs sluttningarna mellan El Alto och centrum. Och man kan ju bara föreställa sig vilka trafikstockningar det ledde till. Men då handlade det huvudsakligen om traditionell kollektivtrafik, mestadels bussar och minibussar. Och såna är ju inte i sin bekvämlighetszon på den här sortens smala, serpentinliknande gator. Linbanor däremot, de är ju bokstavligen på mammas gata i den här sortens förhållanden. En liten historik i det här skedet. Linbanor är ingenting nytt. De är mycket äldre än utförsåkningen och skidorterna som de flesta associerar dem med. De har funnits i en eller annan tappning i hundratals år. De första linbanorna var ändå inte avsedda för människor utan för att transportera material i svår terräng. Malm, ved eller byggmaterial med mera. Till exempel i Alperna användes redan på 1400-talet primitiva linbanor med korgar som löpte längs linor dragna tvärs över dalarna. De drogs oftast då med handkraft eller vattenhjul. När industrialiseringen tog fart i Europa på 1700-talet användes gruvlinbanor för att frakta ner kol, järnmalm och andra tunga laster från gruvor i bergen. Med ångkraftens och senare elektricitetens intåg kunde man sen börja bygga mer avancerade linbanor, exempelvis för att frakta gods över floder eller raviner. Men snart kom också persontransporterna med i bilden. Världens första linbana för passagerare öppnades 1908 i Bolzano i italienska Sydtyrolen. Kolererbahn, som den kallades, lät byggas av värdshusvärden Josef Staffler för att slussa upp gäster till hans värdshus. Efter det här växte linbanor sen upp som svampar efter regn i Alperna, men också i länder som Norge och USA, främst då skidorter som byggde liftar och kabinbanor för sina turister. Sverige fick sin första kabinbana 1952, föga överraskande i Åre. Fram till 1970 var linbanor i första hand ämnade för skidåkare och annat friluftsfolk. Men sedan sekelskiftet ungefär har man insett att tekniken fungerar lika bra i städer, särskilt då i kuperad eller svårbyggd terräng, som i La Paz i Bolivia. Fast La Paz var inte först. 2004 blev Medellin i Colombia först i världen med att integrera linbana i sitt kollektivtrafiksystem i större skala för att betjäna fattiga bergsområden även där. Att det var just i det relativt fattiga Latinamerika som linbanorna började utnyttjas för kollektivtrafik är kanske inte så överraskande. För det första så är terrängen som sagt ofta besvärlig i den här delen av världen. Men i grund och botten har det med pengar att göra. Linbanan är billig. Det är den eftersom den är så enkel. I sin allra enklaste form består ju en linbana av en simpel stålkabel som löper mellan två fasta punkter med små kabiner eller korgar upphängda med jämna mellanrum. Sin kraft får linbanan från elmotorer i de bägge ändstationerna som vrider runt hjulen som drar runt kabeln med sina kabiner upp och ner längs uppslutningen. Det här gör att en linbana ofta kan anläggas busenkelt för en relativ spottstyver dessutom. De enda större byggprojekt som krävs är i princip de två ändstationerna och ett antal bärmaster med sina betongfundament längs med kabelns sträckning. Jag menar, skidorter runt om i världen installerar ofta nya linbanor under en enda sommarsäsong medan backarna håller stängt. Jobbet kan i bästa fall göras på några enstaka månader. I städer som La Paz är det förstås lite mer komplicerat, men i ärlighetens namn inte mycket. Det krävs att man avdelar små ytor för kabelns bärmaster i stadsbilden, men de är inte värst skrymmande. Och livet kan ju fortsätta helt som förut under linbanan. Inga ytterligare investeringar krävs i vägnätet eller tunnlar, broar och liknande. Dessutom snackar vi ju om helt standardiserad teknik här. Samma maskinerier, kablar, kabiner och bärmaster som skidorter i stil med Chamonix eller Seefeld kör med kan installeras som sådana i stadstrafiken i La Paz eller Medellin. Tack vare allt det här kunde La Paz konstruera sitt vidsträckta nätverk av linbanor med 10 separata linjer på ynka 6 år, räknat från då beslutet om investeringen klubbades igenom till att hela nätverket var i funktion. Men det är klart, linbanor är inte perfekta, de har sina brister. En linbana har till exempel en bestämd mängd kabiner och en viss kapacitet som aldrig ändras, oavsett om det är rusningstid på måndag eller en sömnig söndag förmiddag. Snackar vi om tåg eller bussar, då kan man alltid sätta in flera turer under den livligaste rusningstiden. Det kan linbanan inte göra. Den har de vagnar den har. That's it. Så oavsett när du vill resa från någon av La Paz 31 linbanehållplatser är det alltid en 10 personers kabin som avgår var 12:e sekund. Varken mer eller mindre. Fast det här låter ju ändå som en hyfsad kapacitet. 10 personer var 12:e sekund. Men i praktiken så är det inte supereffektivt. Ett enda metrotåg i en storstad som London kan transportera lika många människor som hela La Paz linbanesystem klarar av på en timme. Och det kan också bli strul med tekniken. En linbana vid ett skidcentrum arbetar ju ungefär från 9 på morgonen till 4 på eftermiddagen, så länge skidsäsongen varar. Sedan har den tekniska personalen hela sommarsäsongen på sig för underhåll och reparationer. I La Paz fungerar det inte så här. Där ska linbanan betjäna sina användare varje dag från tidig morgon till sena kvällen, året om. Därför blir det ofta avbrott då någon pryl behöver repareras eller ersättas. Kort sagt, linbanan förlorar i jämförelse med tåget på nästan samtliga punkter. Utom en, kostnaderna. Och man ska inte underskatta kostnadernas betydelse. Inte minst när vi talar om en stad i ett relativt fattigt land som Bolivia. Kollektivtrafiken i La Paz har alltså ältats ända sedan 70-talet. På 80-talet när staden växte så det knakade anlitade staden konsulthjälp från MIT i USA. MIT rekommenderade då några alternativ, inklusive trådbussar, spårvagnar och ja, linbanor. Och samtliga lösningar har alltså sina för- och nackdelar. Snabbhet, kapacitet, kostnad. Prioriterar du en av de här är det på bekostnad av någon av de andra. Så diskussionen i La Paz rasade vidare och slutligen så fattade man inte något beslut alls. Men La Paz fortsatte växa och framförallt då slumområdena uppe på El Alto. Och trafikstockningarna blev bara värre och värre. Så slutligen var man tvungen att göra någonting. Den som sent om sidor fick tummen ur ändan var Evo Morales, Bolivias president 2006-2019. Hermanas y hermanos, que viva Bolivia! Morales var Bolivias första president från ursprungsbefolkningen och hans politik fokuserade starkt på social jämlikhet och att förbättra de fattigare samhällsgruppernas, med andra ord ursprungsbefolkningens, villkor. Många av de här folkgrupperna bodde som sagt i El Alto, högt ovanför La Paz centrum, med dålig tillgång till infrastruktur och kollektiv trafik. Så när Mi Teleférico lanserades 2014 var det inte bara ett trafikprojekt. Det var ett politiskt åtgärdsprogram med en stark social dimension från vänsterledaren Morales. Och den politiska högern såg inte med blida ögon på det här. De tyckte att Morales levde ut sin fåfänga på skattebetalarnas kostnad. Projektet finansierades alltså delvis med statliga oljepengar från det nationella gasbolaget. Och den tekniska lösningen den köptes alltså in från den österrikiska linbanetillverkaren Doppelmayr. Som sagt, exakt samma kabiner som transporterar utförsåkarna uppför sluttningarna i Alperna. Och bakom Morales val av just linbanan låg, förutom priset då, det faktum att den kunde byggas nu, inte om 10-20 år som det sannolikt hade tagit att dra upp spårvagnslinjer längs bergssluttningarna till mångdubbelt större kostnader då alltså. Ett fullfjädrat linbanenät till en kostnad på $23 miljoner per kilometer, klart för invigning ynka 2 år efter att beställningen lämnades in till Doppelmayr. Ja, no, det är en bra deal, helt enkelt. $23 miljoner per kilometer, det är ju förstås en hel massa pengar. Men jämför det här med bussnätet i Bogotá till exempel, vars kostnader har varit $33 miljoner per kilometer. Och jag menar, det här är småpotatis jämfört med den svindyra metron. Tunnelbanan mellan Medellin och Bogotá kostade till exempel nästan $100 miljoner per kilometer. Och som en inhemsk jämförelse, den så kallade Västmetrons förlängning från Matby till Stensvik i Esbo, en sträcka på 7 kilometer, har kostat cirka €143 miljoner per kilometer. Och den tog 8 år att slutföra. Men kostnad per kilometer är sist och slutligen ganska egalt om människorna inte använder transportmedlet i fråga. Det förutsätter ett pålitligt system som är förmånligt för passageraren. En enkel resa med linbanan i La Paz har från början hållits relativt stabil kring 3 bolivianos eller 40 cent. Pålitligheten har också hållit en hyfsad nivå. En pendlare kan som regel ta sig från El Alto ner till centrum och tillbaka 22% snabbare än med de traditionella minibussarna som fyller upp stadens gator nedanför. Utan att behöva oroa sig för eventuella protestmarscher eller trafikolyckor eller karnevalståg som stockar till trafiken. Från att ha varit kaotisk och oförutsägbar har pendlingen från El Alto blivit förutsägbar och demokratisk.
De cualquier raza, de cualquier color. Entonces es más bien una forma de integración, de comunión.
Vem som helst kan ta mi teleférico och resan tar samma 10 minuter oavsett dina inkomster eller din sociala ställning. Samma resa kunde ta en timme eller mera med minibuss tidigare. Plus att du var tvungen att pruta med chauffören om priset. Mi teleférico har blivit en total game changer som man säger. Inte bara för den pendlande arbetsstyrkan utan också för studenter som kan ägna mer tid åt studierna och mindre åt skolvägen.
Es mucho más rápido para nosotros, nos facilita a todos los estudiantes universitarios.
Men den har också öppnat vägen åt andra hållet. Folk från de förmögnare distrikten längre ner kan ta linbanan upp och shoppa på El Altos sprudlande basarer och äta delikatesser från gatuköken. Och allt det här tack vare linbanesystemet som inte bara har blivit en turistattraktion som lovordas av resebloggare och som drar turistdollars till staden. Det hela sker huvudsakligen utan statlig subvention. Linbanan är i stora drag självförsörjande, utom då nätverket utvidgas till exempel. Okej, alltså vi sammanfattar. Latinamerikanska städer som La Paz, Medellin, Quito och Mexico City har visat att linbanor kan vara ett kostnadseffektivt sätt att ordna kollektivtrafik när höjdskillnaderna gör att tunnelbanor, spårvagnar och andra inom citat vanliga lösningar blir knepiga att förverkliga. Jämfört med spårburna alternativ kräver linbanor mindre markarbete, kortare byggtid och färre ingrepp i den urbana väven så att säga. De är också relativt enkla och billiga att utvidga vid behov. Eldrivna linbanor ger dessutom minimala utsläpp och buller och de är klimatsmarta också. Så varför har vi inte fler stadslinbanor här i Europa? Okej. Latinamerikanska städer har som sagt ofta sin utmanande topografi med branta berg på alla håll och kanter. Men nog talar fördelarna med linbanorna säkert för att det kunde finnas en nisch för dem också här i våra knutar. Och svaret är väl då att de finns här redan. Jag har åkt stadslinbana flera gånger, till exempel i Funchal, Madeiras huvudstad, upp till Monte på 500 meters höjd över havet. Väldigt praktiskt. Och utsikten från linbanan över staden är väldigt fin. Och faktum är alltså att flera europeiska städer ju redan har linbanor i någon utsträckning. Teleo i Toulouse i Frankrike till exempel, som är Europas längsta urbana linbana. Den invigdes 2022. London har också haft en linbana sedan 2012. Den korsar Themsen och förbinder Royal Docks med Greenwich. Koblenz i Tyskland har en linbana som förbinder Rens flodstrand med Ehrenbreitstein-fästningen. Och i Zagreb finns den 5 kilometer långa Slieme-linbanan. Guimarães i Portugal har sin teleferico de Guimarães på nästan 2 kilometer. Och i Istanbul finns det också en liten linbana. Ja, och vi ska inte glömma Teleférique de la Bastille i Grenoble i Frankrike. De facto en av de äldsta urbana linbanorna i världen. Och på andra sidan Atlanten har New York också en gammal linbana, Roosevelt Island Tramway, som förbinder Manhattan med Roosevelt Island över East River. Den är faktiskt integrerad i stadens kollektivtrafiksystem. Så de urbana linbanorna är redan här, har varit det ett tag faktiskt. Men Latinamerika går definitivt i bräschen när det gäller att skala upp dem. Och de har bevisat att de kan fungera som ett alternativ till traditionell spår- och busstrafik. Inte bara som småskaliga turistattraktioner. Diskuterades linbana någonsin som ett alternativ här i Finland när den där välsignade Kronobergsbron ältades i Helsingfors?
Det finns inte andra alternativ. En option är att man bygger spårvägsbron eller man inte bygger, man bygger ingenting.
Jag har inte hittat några inlägg på det temat åtminstone, men kanske det borde ha varit ett alternativ. Det nuvarande broprojektet väntas ju kosta uppemot 326 miljoner euro. Huvuddelen av det hela utgörs av en enda bro på 1,2 kilometer. Du bygger en hel massa urban linbana för det priset. Just saying, som jänkarna uttrycker saken. Och det var allt för den här veckan. Kvanthopp är tillbaka nästa lördag, då dimper ett nytt avsnitt in på Yle Arenan. Ha det gott till dess, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund. Hej så länge!